P4 Dokumentär.
Sommaren 1951 kantas de svenska vägarna av hurrande åskådare.
Det var ju jätteföreteelse. Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
Ett nytt stort cykellopp har anordnats. Men vem är det egentligen de hurrar för?
Det var honom man skrev om och inte så väldigt mycket om själva tävlingen.
Att Sverigeloppet, som det kom att kallas, skulle bli ihågkommet av en helt annan anledning än som först var tänkt, var det nog ingen som kunde ana.
Är det någon som kan säga vem han är?
Stålfarfar!
Och ingen kom ihåg vem som vann Sverigeloppet.
Nej.
Det här är P4 Dokumentär och berättelsen om Gustav Håkansson. Hela Sveriges stålfarfar. Jag heter Rickard Benny Liljegren. Haparanda, juli 1951.
Många vägar bär som bekant till Rom. Många vägar bär också hisso från Haparanda till Ystad.
Det är premiärdag för Sverigeloppet. Längs med startlinjen står 50 vältränade män, redo för ett riktigt kraftprov. Det surrar bland folket som samlats för att se på när det nya cykelloppet ska starta. Cyklisterna ska ta sig från Haparanda hela vägen ner genom landet fram till mållinjen i Ystad. En sträcka på över 1700 kilometer. Så ljuder startskottet och cyklisterna ger sig iväg. Men kort efter att de tävlande gett sig av kommer plötsligt en man cyklandes efter. Med ett stort, vildvuxet skägg, en svart baske på huvudet och en röd nolla på skjortan. Folket som alldeles nyss jublade följer nu förvånat den underliga mannen som leende trampar förbi i full fart. Gubben på cykeln är 65-åriga Gustav Håkansson från Gantofta som kommit till Haparanda för att delta i det nya stora cykelloppet. Trots ett strängt avslag från tävlingsledningen om att få anmäla sig har Gustav gett sig in i loppet utom tävlan med ett enda mål i sikte. Ystad. Och snart, inte långt efter starten, tar han ledningen i loppet till allas stora förvåning. Inom knappt en veckas tid ska han cykla rakt in i svenskarnas hjärtan och på så sätt bli stålfarfar med hela svenska folket. Men hur kommer det sig att en 65-årig cyklist från lilla Gantofta i Skåne kunde komma att fascinera ett helt land?
Men då kom stålfarfar ångande fram. En riktigt hurrande viking av välfrejdad stam. Mitt vita skägg, ja det vittar på jultomte dit. I vägen lyser jag.
Helsingborg, sent 1800-tal. En oktoberdag 1885 föds en pojke som får namnet Nils Gustav Håkansson. Föräldrarna är lantbrukare och Gustav och hans fem syskon växer upp i ett strikt religiöst hem där vardagen är tuff.
De hade riset som tog dem ner som man kanske hade nytta ur, men Det är förkastligt att slå barn. Jag har aldrig slått mina barn.
Gustav Håkansson berättar här själv i Sveriges Radios programserie Farfar av stål från 1982.
Så det var mycket arbete. Där fick vi barn börja arbeta tidigt. Redan innan vi började skolan så fick vi börja och gallra betor och ligga där och krypa. Det var rätt tungsamt och svårt, men det gick ju, man fick lära sig.
Den djupa tron som man växer upp med är något som kommer att ha stor betydelse senare i livet. Gustavs nyfikenhet på världen bortom gården väcks tidigt. Och redan i ung ålder lär han sig om något som kallas velociped. Ett magiskt färdmedel som kan öppna upp stora möjligheter. mer känt idag som en cykel.
Ja, jag hade en bror så vi fick en cykel tillsammans. Det var då när jag gick och läste i den åldern.
En dag får han sig en helt egen. Runt 20-årsåldern börjar han studera. Först på en folkhögskola och senare vidare till en lantbruksskola. Efter studierna tar han arbete som bland annat kontrollassistent på ett bränneri. Det magiska färdmedlet får han god nytta av under sina tidiga arbetsår. Med välkammat mörkt hår och välansad mustasch far han fram och tillbaka mellan de skånska gårdarna på sin cykel för att utföra sitt arbete. Än så länge är han en återkommande kund hos den lokala barberaren. Men när de två en dag hamnar i osämja leder det helt enkelt till att Gustav slutar upp att ansa sitt skägg och låter det istället få växa fritt. På nyårsafton 1908 blir Gustav Håkansson en gift man. Hans brud heter Maria, en 4 år äldre tjänsteflicka hos familjen Håkansson som Gustav fattar tycke för.
Det var så, det var åskade och regnade och blöste och då kom hon och kallade på mig och låg i ett annat rum. Ja, sen så vet man hur det går när ett par unga de kommer tillsammans så i mörker.
Maria blir snart gravid och under följande år flyttar de runt mellan olika boenden, allt medan familjen växer. Men en tung sorg drabbar tidigt det unga paret. En julafton föder Maria den femte flickan i raden av barn under svåra omständigheter. Endast någon vecka efter födseln avlider flickan. Efter en tid samlar familjen återigen ihop sig och flyttar vidare. 1926 bosätter sig familjen Håkansson i Gantofta, ett litet samhälle söder om Helsingborg. Gustav tar körkort och startar upp ett åkeri där han byter cykeln mot lastbil. Men bara tillfälligt. Cykeln är fortfarande hans favorit när det kommer till färdmedel. Och 1927 vill han se hur långt man faktiskt kan ta sig på två hjul. Med sparsam packning vinkar han tillfälligt adjö till sin Maria och deras 9 barn och ger sig av på sin första resa utanför Skånes gränser. Ur Svenska turistföreningens årsskrift från 1927 finns att läsa en text som heter Vildmarksveckor på Gåsen, författad av Sven Thulin, där han beskriver ett underligt möte han haft norr om landet.
Skynda dig så får du se en skåning som kommit med cykel över fjällen, ropade hans kamrat. Verkligen, där står en kar i väst och fotärmar. Med sitt yviga, naturligt kluvna, mörkbruna helskägg ser han ut som Robinson Crusoe. Han kan väl vara i 50-årsåldern. Han presenterar sig. Håkansson från Landskrona.
Gustavs första långa cykelresa tar honom hela vägen upp till de nordligaste delarna av landet. Och det blir något han under resten av sitt liv berättar om för alla som vill lyssna.
Och han hade ju de där böckerna. Han var ju inne och hälsade på folk på, ja. Och så fick de skriva i böckerna.
Han
och
hade
så
klistrade de in.
Han hade minst tre...
På Adelsö utanför Stockholm träffar jag Per och syskonen Ingrid och Sune. 3 av Gustav Håkanssons många barnbarn.
Det jag har hört i alla fall var att han cyklade uppåt Småland och uppåt för att plocka bär och skicka hem för att och liksom tjäna pengar. De hade det väl inte allt för fett heller.
Hemma i Gantofta är Maria sysselsatt med att driva en kaféverksamhet i huset där de bor. Samtidigt som hon tar hand om deras 9 barn.
Vad tror ni Maria tyckte om att han gav sig iväg på de här resorna och att han lämnade henne hemma i Gantofta?
Jag tror hon kände sig lite ensam.
Ja, jag tror inte hon tyckte om det.
Jag tror inte jag heller. Hon kände sig ensam, tror jag.
Mm. Hon drev ju kaféet själv.
Mm.
Då måste ju barnen varit i uppväxtningsåldern. Ja. Så att då måste hon ju ha kämpat ensam med den biten.
När Gustav väl är hemma igen ställer han cykeln åt sidan och fortsätter att driva på med sitt lastbilsåkeri, där han far fram och tillbaka mellan de skånska gårdarna. Snart har några av barnen vuxit upp i tillräcklig ålder för att börja hjälpa till med Gustavs åkeriverksamhet.
Min mamma fick ju körkort tidigt för att hjälpa honom att köra lastbil. Hon berättade att hon kunde nästan inte sitta när jag fick stå upp, för att hon var så likort i rock. Och hon är så glad för sitt körkort. Och hon, jag menar, efter det...
Men som så ofta med livet, när man minst anade, väntar olyckan återigen bakom hörnet. Kvisthofta, Skåne, 1941. Carl Johan Håkansson, den yngsta sonen i familjen, har hunnit att bli 15 år gammal. Samtidigt som han studerar snickeri på en verkstad i närheten av Gantofta följer han då och då med sin far för att hjälpa till med åkeriverksamheten. Men just den här dagen skulle bli den sista för pojken. Vid ett av dagens stopp, där säckar ska lastas av, råkar haspen på flaket åka av precis när Carl Johan befinner sig rakt bakom. Tonvis med last faller ner över honom och han avlider omedelbart. Gustav Håkansson berättar själv om olyckan i intervjun från 1982.
Och då kom det sen och skrek att pojken, han låg under säckarna. Han hade slatt ner baklämmen så att han fick lasset på sig där och blev krossad där. Jag kommer ihåg vid begravningen så talar jag lite också då, men jag framhöll just det att han var en glödlint pojke, så att han tog livet glatt. Han hade säkert blivit byggmästare på något vis. Han var road av det, men det blev stopp för det.
Bara några år senare avslutar Gustav sin arbetskarriär och lämnar sin åkeriverksamhet bakom sig. Återigen finner han frid i cyklingen.
Han kände nog att han mådde bra också när han cyklade och rörde sig. Så att säga. Det tror jag var en viktig del i det också.
Han ger sig snart ut på långa resor upp till de nordligaste delarna av landet för att få njuta av midnattssolen och de friska vindarna. I början av 1950-talet, på väg hem från en av sina resor, får han plötsligt nys om ett nytt stort cykellopp som ska anordnas i landet. Loppet ska starta i Haparanda och slingra sig fram till mållinjen i Ystad. Gustav bestämmer sig direkt för att delta i tävlingen.
Sverigeloppet gick alltså 1951. Då var jag där uppe. Och när jag cyklade hem då på våren, Så läste jag där att de skulle anordna ett cykellopp ifrån Haparanda och till Ystad. Och då, när jag såg det så bestämde jag med mig själv att där ska jag vara med.
Att det finns tydliga regler som gäller för de som tänker ställa upp lägger han ingen särskild vikt vid. Inte heller att det finns en sträng åldersgräns. Snabbt ger han sig iväg hem till Gantofta för att förbereda sig. Väl redo sätter han sig återigen på sadeln och börjar trampa. Om bara några månader måste han vara på plats i Haparanda för att ta sig an det kommande Sverigeloppet. Juli 1951.
De 50 startande pedaltramparna i Stockholms-Tidningens och Husqvarna Vapenfabriks Sverigelopp har framför sig en väg ner till Ystad som mäter 1764 kilometer. Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
Det var ju jätteföreteelse. Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här. Då.
Bernt Johansson är före detta tävlingscyklist och OS-medaljör. och är en av dem som startade upp Sverigeloppet på senare år.
Och jag körde i landslaget i många år och det kulminerade då med ett OS-guld i Montreal 1976. Men sen har jag varit motionär, motionscyklist och kört ett antal Vätternrundor, säkert 15 stycken. Det var en av anledningarna till att jag kom på att ta upp arrangemanget av Sverigeloppet. Fast i en lite annan form än vad de körde i från början.
Sverigeloppet föds ur ett samarbete mellan Stockholms-Tidningen och Husqvarna vapenfabrik som tillhandahåller med cyklarna.
För Husqvarna vapenfabrik är det som bland många andra världsfamnande kvalitetsprodukter även tillverkar Husqvarna cykel med Novoväxeln.
Man börjar med att det skulle vara en tävling för vanliga idrottare i första hand. Inga tävlingscyklister fick vara med.
Inför loppet har tävlingsledningen fått in över 1000 anmälningar från olika idrottare. Men endast 50 män blir i slutändan utvalda att få ställa upp.
Och man skulle vara med i ålder mellan 20 och 40 år för att man då ansågs vara lämplig för att klara av det här långa, tuffa loppet.
De svenska vägarna liknar som bekant minst av allt parkettgolv. Det har cyklisterna fått bevis för vid flerfaldiga tillfällen.
Och vägarna var inte alls lika fina då som de är idag. Det var ju mycket grusvägar och det var regnigt kunde vara ibland och lite sörja så. Så att, det var ingen lätt färd de hade genom Sverige på den tiden med de här cyklarna då.
Loppet är uppdelat i olika etapper med obligatoriska stopp för vila i utvalda städer.
Det hände ju inte så mycket på den tiden. Det var ju, fanns ju ingen tv knappt. Och när det kom ett lopp då som gick genom hela Sverige så de som bodde längs vägen då, de gick ut och tittade på det.
När Gustav väl anländer uppe i Haparanda får han snabbt ett tydligt besked från tävlingsledningen.
Och sin cykla upp till Haparanda och kom upp där. Så gick jag upp till börsen han som skulle ordna det och undrade om inte jag kunde hänga på något vis eller var med, men han var rätt så brysk. Så han sa att vi vill inte ha något samröre med Håkansson. Ja, jag tackar ju för det var ett rejält besked. Sen så visste jag vad jag skulle göra.
Så han fick inte delta på något vis. De kunde inte hindra honom att cykla för det var allmänna vägar, men han fick inte cykla i tävlingen.
Jag träffar Bengt Almqvist på Johanna-museet i Skurup, där det finns en utställning om Gustavs liv.
Och han fick ingen nummerlapp som idrottsmänniskor får annars heller.
Och då hade jag gjort så. Jag hade målat linnelappar, en nolla. Så jag hade en både för och bak. Och jag visste att det nummer var där ingen hade. Och det gick bra.
Så han gjorde sig en egna med en röd stor nolla som han sen hade en fram och en bak. Och de finns här också.
Tävlingsledningen kan för all del hindra honom från att anmäla sig i loppet. Men inte från att på egen hand cykla efter de andra tävlande. Och det är precis vad han gör.
När alla de hade körat så kör jag efter.
Överallt längs med vägarna vinkar folkmassorna ivrigt åt den skäggiga gubben och följer honom med förtjusta blickar. Snart får även de nyfikna tidningsreportrarna vittring på den underliga figuren som kommer farandes förbi i full fart.
Det var en journalist från Stockholms tidning som hade fått i uppdrag att följa Sverigeloppet och var väl tydligen inte så där riktigt glad för det från början, men sen kom man att se Stålfarfar där som då inte fick cykla. Så han följde ju Stålfarfars cykelfärd genom Sverige och det gjorde radion också.
Inom kort har Gustav tagit ledningen i loppet till alla stora förvåning. Och nu följer journalisterna honom hack i häl.
Det var honom man skrev om och inte så väldigt mycket om själva tävlingen.
Medan de andra tävlande i Sverigeloppet vilar sig efter den första avklarade etappen fortsätter Gustav att trampa på för full maskin.
Det Stålfarfar gjorde i det här sammanhanget det var att han cyklade mellan 12 till 15, 16 timmar varje dygn.
Och nu gör Gustav stora rubriker i var och varannan dagstidning.
Skägget leder Sverigeloppet i Örnsköldsvik före.
De senaste ingångna rapporterna ledde Skägget med 8,5 timme före de 50 tävlande. Hans kondition tycktes vara god och han körde för livet med sin
66-årige Gustav Håkansson anlände i god vigör till Sundsvall 3,5 timmar tidigare än de första av deltagarna i
Skägget leder en. Kommer till Ystad på lördag.
Genom stad efter stad far han fram med vinden. Och nu börjar han snart märka att folket längs med gatorna faktiskt hurrar för honom. Överallt kan han höra stora som små ropa efter honom för full hals. Stålfarfar.
Stålfarfar som nu ligger mellan 7 och 8 timmar för de övriga cyklisterna mottogs av en stor och entusiastisk folkmassa.
Men efter flera avverkade mil neråt landet börjar allt fler fråga sig om den här cyklande 65-åringen verkligen kan klara av ansträngningen som Sverigeloppet är. Tävlingsledningen insisterar därför på att Gustav ska stanna till vid nästa stad där en läkare kan kolla hans hälsa. I Söderhamn utförs noggranna undersökningar och han klassas snart som mycket frisk och stark.
Läkarna häpnar över stålfarfar. Prima liv rakt igenom. Det cyklande skägget ligger nu en bra bit före Sverigecyklisterna. Vid stålfarfars färd genom Närke var vägarna överallt kantade med hurrande och applåderande människor.
Sveriges Radio, polisstationen i Huskvarna, fredag morgon klockan 8. Detta är dagens aktuella profil, 66-årige Gustav Håkansson ifrån Helsingborg, hela Sveriges stålfarfar.
Väl framme i Jönköping får Sveriges Radios hallåman Lasse Svensson chansen att intervjua Gustav inne på polisstationen.
Har formen varit god idag, Håkansson?
Ja. Den är bra.
Är den det?
Ja.
Så har resan gått den här etappen nu då?
Ja, det har gått bra. Det har vägarna är förstås lite hulda.
Ska du byta tova nu då?
Nej, nu ska jag till Ystad.
Direkt?
Ja.
Så det går vidare på en gång då?
Ja.
Det går bäst då, ja.
Ja.
När är ni framme då?
Ja, jag går allting bra. Skulle vi vara framme innan klockan 24.
Ikväll då?
Ja.
Efter att han talat en kort stund med reporten och även låtit polisen dubbelkolla hans vägmätare för att säkerställa att han faktiskt cyklat alla mil kan han snart ge sig av igen.
Men när Håkansson har inte varit berörd utan andningen fungerar perfekt och han kanske till och med kan sjunga en liten stund för oss.
Ja då. Där växte ut i dalens hand en liten blomma utan namn.
Genom ett soligt Småland rullar han fram i full fart med skägget fladdrande i vinden och folket som kantar vägarna inte bara hurrar när de får syn på honom utan rent av springer efter honom. Efter att ha avverkat Småland är det bara hans egna län kvar att ta sig igenom. Nu är det inte långt kvar till den sträckade mållinjen nere i Ystad. Vägarna in mot staden kantas av åskådare som ivrigt följt den cyklande krutgubben i dagstidningarna dag efter dag, mil efter mil. Nu är han snart här. Plötsligt, en ringklocka hörs. På eftermiddagen den 7 juli 1951, efter över 6 dygn på sin cykel, rullar Gustav in i Ystad hela 24 timmar före de andra tävlande i Sverigeloppet och blir från denna stund stålfarfar med hela svenska folket. Trots en oväntad punktering, bara 800 meter från målet, har han trampat på i full fart. Bernt Johansson.
Det är en jättebedrift alltså, att cykla 180 mil på 5 dagar. Och sova kanske bara 7-8 timmar under den tiden. Och ändå var frisk och kry när man kommer i mål. Så att det är en stor bedrift.
Direkt möts han av brandkårens paradorkester och hinner knappt stiga av sin cykel innan han omringas av beundrare. Vid mållinjen väntar även Maria och några av barn och barnbarnen som tar emot honom med glädje. Efter att han blivit beklädd med en stor krans blir han buren genom staden fram till polisstationen där han på övervåningen kan blicka ut över folkhavet som bildats framför byggnaden. Bengt Almqvist från Johanna museet berättar.
Han fick ju det året när han kom i mål i Ystad utav Monark Crescent en cykel. Och för att visa att de skänkte en cykel till honom så tog man in honom på polisstationen och så på andra våningen öppnade man fönsterna och så var det fullt av folk överallt. Och så satte man ett rep i cykeln och så hissades den upp till honom så liksom för att visa att han hade fått den här cykeln.
Dagarna efter segerankomsten till Ystad blir rena cirkusen för Gustav. Innan de andra tävlande i Sverigeloppet knappt hunnit fram till mållinjen har Gustav redan tagit sig hela vägen till Göteborg för att möta en rekordpublik på Liseberg.
Så när vi kom i mål så var jag på Liseberg och uppträdde där och stod och sjung för 25 000 personer.
När han väl återvänder tillbaka till Helsingborg dagarna efter väntar ett möte med en annan Gustav, nämligen kung Gustav den sjätte Adolf, som gärna vill fira herr Håkanssons fantastiska bedrifter. Skjutsad i en stor Mercedes-Benz av sin egna son kommer han fram till slottet i Sofiero där en privat audiens väntar mellan Gustav och kungen. Efter mötet far han tillbaks in mot Helsingborgs centrum där ett publikhav på uppåt 30 000 människor väntar på att få hylla Gustav.
Och då fick man cykla också. Jag fick ju en cykel där då.
Barnbarnet Per minns mycket väl när han fick se uppståndelsen.
För att man deltog, det var ju kärnan som hade sponsrat det. Mm. Så att där cyklar man, och det var ju massor med folk alltså. Och då hyllade de honom där då för det. Men det startade då med en cykelrunda så att säga fram. Mm.
På ett podium väntar skådespelaren och sångaren Edvard Persson på att få gratulera hela Sveriges stålfarfar. Där han bland annat överlämnar en grammofonskiva och en lättviktsmotorcykel ifall Gustav en dag skulle bli trött på allt trampande.
Och ingen kom ihåg vem som vann Sverigeloppet.
Nej, utan man vet att morfar kom först.
Ja, precis.
Men vem var det egentligen som faktiskt vann Sverigeloppet?
Det är ingen som kommer ihåg. Vi har namnet någonstans, men det är ju stålfarfar som är det intressanta.
Vet du vem som faktiskt vann 51?
Nej, det vet jag inte.
Hjortvall lagerhyllas av Söte kransgrädda. 83 timmar, 54 minuter och 49,8 sekunder har han suttit i sadeln över det 1700.
Den faktiska vinnaren av Sverigeloppets premiärår 1951 var orienteraren Lennart Hjortvall från Västergötland. Men tyvärr har minnet av honom bleknat under åren i skuggan av stålfarfars framgång.
Men det måste vara rätt snopet egentligen för den som vinner då, att det är ingen som tar notis vem han är, utan den som var först nere i Ystad, en gammal gubbe som är 66 år då, som heter Håkansson då.
Tiden efter Sverigeloppet blir sannoliken annorlunda från vad Gustav är van vid. Alla vill nu ta del av stålfarfar.
Är det någon som kan säga vem han är?
Stålfarfar!
Vettrup!
Flygstålfarfar!
Jaha, flygstålfarfar passar bäst, för han har stora fordringar på lätt och flygande fart.
Han dyker upp i allt från reklamfilmer för Monark till tidningsnotiser om att dricka mjölk. Kort efter segern med Sverigeloppet får han möjlighet att spela in två sånger på en helt egen skiva. Efter inspelningen ger han sig ut på turné och gästar folkparker runt omkring i landet där han sjunger och dansar. Åren går och cykeln blir allt mer stillastående.
För du är för gammal och går nog i kors.
Men framåt slutet av 50-talet ger han sig återigen ut på en cykelresa. En resa som ska få Sverigeloppet att blekna i jämförelse. Sand blåser rakt i hans ansikte och törsten ger inte med sig. Nu måste han stanna och vila sig en stund. Han kliver av cykeln och slår sig ner en bit bort från vägen för att komma undan de stora lastbilarna som vrålar förbi. Efter bara en kort stund uppenbarar sig en man och säger något på ett främmande språk. Gustav ser upp mot honom med ett leende. Mannen försvinner men återvänder snart med en flaska i handen fylld med vatten. Gustav nickar tacksamt och börjar hälla i sig innehållet i flaskan. Han reser sig sedan, nickar mot mannen och kliver återigen upp på cykeln för att fortsätta sin resa. I maj 1959 är Gustav ute på en riktig pilgrimsfärd. Nu är det bara några få kilometer kvar tills han är framme i staden som han så länge drömt om att få besöka. Jerusalem.
Och det har jag inte med här, men det är en del klipp alltså från arabiska tidningar och israeliska tidningar och sånt som har skrivit om honom också.
Det här är Kent, Christer och Peter. Ytterligare tre av Gustav Håkanssons barnbarn som jag träffar i Helsingborg.
Jag hade något här. När han seglar iväg.
Kent minns mycket väl när Gustav skulle ge sig av på sin långa resa. Och visar bilder från när han tar farväl av sin farfar.
Där är det precis innan han... Där står på baksidan. Det är min mor som har skrivit det, tror jag.
Det här är hamnen i Helsingborg.
Det är hamnen i Helsingborg, ja. Precis.
Och vilka är knottarna här då?
Det är jag och mina andra bror. Som
inte är här. Redan i ung ålder hade Gustav drömt om att en dag få besöka Jerusalem. För att på så sätt komma närmare sin kristna tro. Tanken hade länge varit att flyga eller ta båt. Men då pengarna aldrig riktigt räckte till bestämmer sig Gustav till slut för att helt enkelt sätta sig på sadeln och trampa hela vägen ner. Bengt Almqvist.
650 mil i 6 månader till Jerusalem ensam. Han startade i Gantofta och tog sig över till Danmark. Det vet vi för att vi har fått 31 anteckningsböcker som vi trodde var hans dagböcker. Men han har inte skrivit i en enda av dem, utan alla är gästböcker. Så han hade en bok med sig så fort han var ute och cykla. Och så när han träffade någon så tog han fram boken och lät folk skriva. Men vi kan säga då att de första anteckningarna den här perioden när han cyklar iväg, det är danska namn. Så därför har han tagit sig ner i genom Danmark, in i Västtyskland, över till Östtyskland. Och det gick ju också bra 59, för det var inte från 61 som muren kom. Öststaterna ner till Turkiet och sedan så hamnade han, om det var i Jordanien, i alla fall så hamnade han hos beduiner. Och när han då berättade för dem, fick bo där i beduintält, att han skulle stanna 6 månader i Jerusalem, så gav de honom en beduindräkt. Och varför det då? Jo, för att som de sa, när du ska gå i Jerusalem så här länge så slipper du bli uttittad av alla människor när du kommer där. För har du den på dig så ser du ut som väldigt många människor som bor och är i Jerusalem.
Under sin tid nere i Jerusalem träffar han på alla möjliga olika människor som alla vill prata med den skäggiga cyklisten.
Så var det många som frågade honom, hur klarar du dig 6 månader i Jerusalem? Som inte kan hebreiska. Ja, sa han, det var inget problem. De kunde ju inte svenska heller ju. Så då tyckte inte han hade värre än dem.
Gustav träffar även på ett gäng FN-soldater. Däribland svenskar som är stationerade i staden under en tid. Genom Bengt Almqvist får jag kontakt med en av soldaterna. Som hade nöjet att få umgås en tid med Gustav.
Så han erbjöd så att hjälpa till och visa oss omkring där nere.
Bonde Persson var placerad som FN-soldat i Jerusalem mellan 1959 och 1960.
Jag hade ju varit nere som FN-soldat i några månader innan där, så jag hade inte följt det med tidningar och sådant. Att han, hade cyklat till Jerusalem. Så det var helt en överraskning när vi kom till hotellet och han var där.
Gustav tar med glädje på sig ansvaret att få visa de unga soldaterna runt i området.
Var han än dyker upp så flockas det liksom folk omkring honom. För han var ju lite speciell så där med sitt långa skägg och så där vidare.
Bonde minns mycket väl sin tid med Gustav och tänker på honom än idag.
Det är ju några år sedan, det är ju faktiskt 65. Jag tänkte hur länge sedan är det? Det var ju 65 år sedan som jag var där nere och träffade honom. Men jag glömmer honom aldrig, det gör jag inte.
När Gustav väl ska ge sig av hemåt igen blir han medbjuden att få åka med på fartyget MS Tundraland hela vägen tillbaka till Helsingborg där hans familj väntar i hamnen när han kliver i land på svensk mark igen. Åren efter hans långa resa ner till Jerusalem är minst lika hektiska för Gustav. Han figurerar återigen i både tidningar, radio och tv. Och från alla möjliga olika håll drar man i honom.
Ja, det här om året var ni i Jerusalem.
Ja, just det. Det var 59. Då cyklade jag där ner. Och jag,
nyfiken att titta då?
Ja, det är liksom ett livsbehov att se ifall det Bibeln talar sanning. Och det gjorde den.
Ni har allvarliga studieintressen också.
Ja, då, det har jag det. Så det är livet. Det är allvarligt. Så man ska leva allvarligt, men man kan ändå ha skoj och vara glad.
Det drog ju med sig lite problem. Att han skulle iväg och sådana saker.
Barnbarnen Per, Ingrid och Sune.
Och han var ju väldigt snäll också. Så han liksom, han liksom engagerade sig. Han ville hjälpa och så också. Det var ju, men det var en del som tyckte att de bara kommer och utnyttjar honom så att säga.
Men det är inte bara som stålfarfar han gör karriär. Det långa vita skägget tillåter även ett annat typ av extra knäck för Gustav.
Och jag kommer ihåg morfar, han skulle ju ut och tomta till Gud och en var. Och han kom ju aldrig hem, man fick ju vänta och vänta och vänta på att äta tills han skulle komma, för han skulle ju vara med. Men han hade en helkroppsstrumpa med sån här lucka där bak, rosa. Och den tomta han i. Och jag tyckte det var så pinsamt.
Barnbarnen Kent, Christer och Peter.
Ja, det var katastrof. Katastrof. Han skulle vara tomt överallt.
Ja, just det.
Han kom ju aldrig hem så vi fick äta. Vi fick köra igång innan han kom.
Under åren fortsätter han även att medverka i alla möjliga olika cykellopp. Och nu även tillsammans med sina barn och barnbarn.
Och ni var väl med då på, om det var, jag vet inte, det var Bjärö eller det var Ringsjön runt också.
Bjärö runt.
Då cyklar ju Peter och så, min far cyklar också med där.
Det fanns ju många sådana cykellopp förr.
Ja.
Bjärö runt, Björnekulla trampen, Hälsingö runt.
Vid ett av alla cykellopp som Gustav medverkar i flyger han över styret och landar på huvudet. När han kommer fram till byn väntar folk på att få ta hand om honom. På ett staket sitter en liten grabb som minns mycket väl när han får se den legendariska stålfarfar för första gången.
Alltså, det jag minns är ju skägget, alltså det vita skägget och blodet. Det är därför det sitter så åt, alltså, tror jag.
Ola Hemström är radiojournalist och producent för bland annat P4 Dokumentär.
Nej, men jag var liten, jag var väl kanske 7 år typ. Växte upp i en liten by i Småland. Och där hade vi ett lopp som heter Bolmen runt. Som gick en gång om året. Och det hade precis börjat det här året. Så det var uppståndelse för att mitt i byn låg Götes affär. Och där fanns, det var liksom mötesplatsen. Så satt jag och två kompisar på staketet i affären där och väntade på att stålfarfar och andra cyklister skulle komma. Mm. Och först kom det ju en massa bilar in i byn, såna här gamla bilar som ställde sig. Och sen så kommer då efter mycket om en, så ser man honom komma på sin cykel då. Och så ser, det första man såg var ju på något sätt där. Jag tror det första, alltså det jag minns i alla fall, det vita skägget.
Men hur var det nu med skadan som stålfarfar hade fått?
Mitt första minne, det är att hela skägget var blodigt. Men det tror jag inte det var. Det är bara en sån där efter konstruktion. Nu när jag sett bilder på det. Ja, men då kom han inte bil. Du har Stålfarfar kommer blödande på sin skrangliga cykel in i byn. Folk tar hand om honom. Han fick sitta ner på trappen till Götes affär. Där folk stod runt honom så. Antagligen får jag en mord och sådär. Men han log och var glad. Jag minns inte det här själv, men en vän till mig berättade att han brukade sjunga när han kom. För han cyklade det här loppet flera gånger. Så han brukade sjunga. Jag tror han gjorde den här gången också. Så. Då sjöng han den här valsen, Stålfarfars vals. Så, a cappella med ett leende på läpparna. Han log hela tiden.
Med blod i pannan.
Med blod i pannan. Liksom. Han var tuff. Som blödande Stålfarfar sitter alltså på Götes trapp. Mitt i min lilla by. Ser glad ut och berättar historien.
Men gubben så nöjer med kaffe en kopp. Och många mil före teten han flyger i mål.
Under åren får han vid flera tillfällen möjlighet att spela in olika sånger. Och 1983 debuterar han med sin första riktiga LP, Barnatro.
Har du kvar din barnatro ifrån himmets lugna bo, kan du vidja.
Men snart börjar åldern göra sig allt mer påmind.
Alltså han höll ju på tills han var ju nästan 100 och åkte runt.
Gustav införskaffar sig en husvagn för att kunna ge sig ut på vägarna. Och tillsammans med en dragspelare dyker han upp här och där på olika ålderdomshem för att sjunga och hålla låda en stund.
Så mamma och pappa var väl med tror jag på några av dem när han åkte runt och sjöng. Och jag tror att de började ju bli lite äldre också då så de tyckte ju att det...
Ja, det var nog kul i början.
I början, men ja, men sen blev det ganska mycket.
Det var jobbigt och...
Ja.
Tiderna runt Gustav har sannoliken förändrats och världen rör sig i en helt annan takt.
Ja, jag undrar vad Stålfarfar egentligen tycker om att ungdomarna dricker nu för tiden.
Dricker? Ja, det ska de inte.
Vad ska de göra istället då om de dricker?
Man kan ju dricka måttligt.
Dricker du själv?
Ja, jag kan bägge delar.
Varför tror du att ungdomar dricker?
Ja, det är dumma.
Deras föräldrar kanske också är dumma?
Ja, det är dumma.
När Gustav fyller 100 år är det många som vill fira honom. Tidningarna summerar hans bedrifter genom åren och folk står i kö för att få gratulera honom.
Och där var ju många som uppvaktade honom där.
Ja.
En stor fest anordnas där hela hans familj är på plats tillsammans med en mängd kändisar.
Ja, Ronny Hellström. Sicke Lagensson. Jokkmokksjöke.
Även kungen och drottningen får chansen att fira honom. Till slut en dag, efter 77 år tillsammans, tar tiden hans kära Maria ifrån honom. Kort efter hennes bortgång lämnar Gustav Skåne och flyttar upp till sin dotter på Adelsö utanför Stockholm. Där blir han kvar under sin sista tid i livet, tills han i juni 1987 på ett sjukhus i Stockholm till slut somnar in.
Vad tror ni det är som gör att minnet av honom som person lever kvar än idag?
Alltså det kommer ju lite där, kommer ni ihåg honom och här är gubben som cyklar och...
Men han kom från ingenstans liksom, och gjorde det här. Jag tror att det är det som är det extra.
En vanlig Svensson.
Ja, en vanlig Svensson. Och så är
en gammal Svensson.
Så en gammal Svensson. Han var ju pensionär. Som gör det här och han fick inte vara med och nu fan ska jag visa dem.
Ja.
Jag tror att det är sånt som liksom, kommer man ihåg det? Och sen hade han ju sitt skägg. Mm. Han var ju trevlig att bli, när man intervjuade honom och han var alltid positiv och han sjöng bra och så vidare. Jag tror att det är sånt som gör att han liksom finns kvar i minnena.
Kent, Christer och Peter.
Och det som är fantastiskt tycker jag att det har ju fortsatt i flera generationer efter. Så det är inte bara, jag menar... De första som upplevde honom, de lever ju inte idag, utan det är ju deras barn eller barnbarn. För det kan man fråga vissa yngre, är Stålfarfar, har de hört talas om?
Men det hör jag ju också, precis som jag sa innan, eftersom att jag jobbar i Gantofta, så hör jag ju barn till föräldrar som har då flyttat tillbaka, och så berättar de liksom att ja, våra föräldrar pratade om honom, så de har fått uppgifter där som de sen berättar för mig på skolan när de får höra att jag då är barnbarn till honom.
Efter ett långt och väldigt händelserikt liv har han ställt cykeln mot väggen för sista gången. Vad han själv inte visste var att än idag, nästan 40 år senare, skulle minnet av honom leva vidare. Och det legendariska namnet som han fick en sommar 1951 skulle fortsätta att eka genom skogarna och susa längs med landsvägarna. Stålfarfar. Du har lyssnat på en P4-dokumentär om Gustav Håkansson som blev stålfarfar med hela svenska folket en sommar 1951. Jag som gjort dokumentären heter Rickard Benny Liljegren. Producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström. Dokumentären gjordes 2026, en produktion av Matros Media för Sveriges Radio. Vill du lyssna på fler P4-dokumentärer? Hittar du dem i appen Sveriges Radio.